Banks är hittad.
Igen?
Och nu ska ledas till giljotinen.
Är det här ytterligare en sån här krimgåta som du är så kort på?
Ja, jag har ändå intresserat mig för Banks identitet genom åren. Ja, men eftersom jag tycker att han ska ställas till rätta.
Inför rätta, okej. Okay, ja.
Som det heter. Robin Cunningham heter han.
Det låter bekant.
Ja. När man såg det har varit igång förut också, men nu har Reuters då gjort ett stort gräv. Ja. Och kunnat typ fastställa det.
Okej, okay, ja. Det är ju ganska stort ändå.
Jag trodde ändå att Banksy skulle vara lite snyggare.
Ja, för jag tänkte när man såg en bild att det inte är konstigt att han har hållit det hemligt så pass länge. Nej, det där var ju för sig en bra bild. Den jag såg ut som någons...
Han är en vanlig brittisk man.
Ja,
vadå? Det där är ju en av skurkarna är ensam hemma.
Ja, det är så han ser ut.
Men det där är ändå en bra bild. Alltså, där ser han ju ändå lite levande.
Det räcker ju med att läsa vad Banksys advokat säger.
Ja, vad säger han då?
Att han varken vill bekräfta eller dementera.
Vadå, det betyder ja. Okej, du behöver bara veta vem som sköt Palme.
P3, Sveriges Radio. Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Och Moa Wallin. Hej och välkomna till den här podden.
Hej.
Moa, Kristoffer.
Hej, hej, hej.
Vet ni, det finns en ny podd i stan.
Mm. Vad tyckte du om den, Kristoffer?
Konsulterna.
Tack.
Den heter alltså Konsulterna. Ja. Och den handlar om svensk politik, för det är ett valår.
Det är det verkligen.
Och den är med bland annat dig, Moa Wallin. Den finns i appen Sveriges Radio.
Det är faktiskt väldigt kul att göra. Det känner man inte så ofta med sitt jobb.
Förlåt.
Eller sitt liv.
Nej, fast jag gör det nu. Jag älskar alla mina jobb och alla mina vänner.
Gud! Vad har hänt, Moa?
Jag är så glad.
Vad härligt att höra.
Ja.
Välkommen ut i livet, får man säga.
Snart vänder det igen.
Hur mår du då, Kristoffer?
Fruktansvärt, nästa fråga.
Banksy verkar ha viktproblem.
Åh, gud.
Jag hade lite högre förväntningar på hur han skulle se. Jag är besviken på...
Gulligt att ha viktproblem in these days. Det borde ju K-märkas.
Banksys body reveal. En flop.
Men han har väl råd med Ozempic?
Nej, men det är det jag menar. Det är så himla charmigt att ha viktproblem.
Sen är det också så här, fucking konstnär.
Det är autentiskt.
Fucking konstnär, hur mycket du har att göra? Gå till gymmet.
Vadå, skämtar du? Banksy ligger ju i. Han är ju överallt hela tiden.
Han målar några tavlor häromdagen och ibland så måste han ta ett flyg någonstans för att måla på en vägg.
Ja.
Jag tycker pendeln har svängt. Jag respekterar fan Banksy.
Jag har alltid respekterat Banksy, men jag tycker att han borde gå till gymmet.
Det tycker jag med.
Jag tycker det charmas vi har, det är viktpendlare.
Man är alltså kär i Banksy.
Gulligt.
Sån är jag. Min nya kille Banksy. Vad skulle ni säga om jag kom till jobbet och var lite så rosig om kinderna och helt så här dimmig i blicken?
Fnittrig,
för jag var så kär i Banksy.
Jag hade älskat det om ni blev ihop.
Det hade varit kul för mig också. Det hade varit liksom som att regrera. Jag antar att man då som Banksys flickvän står mycket i någon kall gränd och fryser. Ska vissla om polisen kommer.
Det är som när man var i ishallen som tonåring och kollade på sin kille. Jag tycker verkligen att ni ska bli ihop. Det hade varit så kul.
Ja.
Ska vi testa den här vägen, Anna? Gen Z är den första generationen på mycket länge, om ens då någonsin, som inte bara kommer att ha det sämre än sina föräldrar, utan de kommer också ha fallande IQ och se äldre ut än tidigare generationer.
Vi är så taskiga mot Gen Z.
Och då börjar jag kolla på det här. Då finns det ju det som kallas Flynn-effekten, va? Som beskriver den långvariga ökningen av IQ-testresultat.
Just det, den har blivit bättre och bättre. Var generation i princip.
Ja, precis. Fram... tills nu då. För nu ser vi en inverterad Flynn-effekt.
Och det är allt scrollande, tror man, eller?
Ja, precis. Vid något tillfälle som ingen riktigt lade märke till för att alla bara satt och glodde ner i telefonen, så vände det i alla fall då. Vi blir mätbart dummare för varje dag som går, vilket stämmer med mina egna observationer. Vi ser då en nedgång i kognitiva förmågor, och det är Wikipedia som säger, inte jag, vill jag bara påpeka. För att citera The Guardians politiska reporter Amy Remikis, som satte ord på något jag känt länge men inte kunnat formulera. Hon sa så här: we are in quite possible the stupidest timeline.
Åh nej. Men jag blir alltid så, stämmer det? Typ, alltså det är alltid så när man, vad är det man mäter och hur?
Alltså IQ är ju ett värdelöst mått tycker jag generellt. Ja. Och då är jag ändå inte en sån här person som tycker att EQ är väldigt intressant. Jag har råkat liksom veta väldigt, väldigt hög EQ.
Har du mycket du stoppar?
Ja. Okej, EQ badboll, vad ville du?
Men vad är det som krävs för hög EQ? Nej, men är det sitta och mobba sig i olika krönikor och poddprogram? Alltså, jag menar, vårt jobb är ju inte jättehögt EQ, det är det jag menar.
Att ha högt EQ är att kunna säga så här. Jag tänker att, och sen insert något helt efterblivet. Så att man inte riktigt tar ansvar för sina egna tankar och åsikter.
Okay. Begåvad på att ta emotionellt ansvar.
Jo, men alltså det här är ju, jag skämtade förut, alltså, EQ är ju framförallt den lite sinnesförvirrade övre medelklassens sätt att liksom förklara varför de, att trots att de egentligen inte kan någonting, är där de är. Och svaret är naturligtvis tur. Men de vill väldigt gärna få det till att det är deras kognitiva och emotionella förmågor som liksom har gjort att de är så otroligt bra som HR-chefer.
Både mitt EQ och IQ är på ett race mot botten.
Men du är inte ensam, Moa. Det kan du känna dig liksom trygg med. Och tidigare generationer fick ju dock alltså välja. Antingen var man fattig men smart. Mm-hmm. Eller rik men lite trög.
Va?
Ja, det var den övre medelklassen jag just beskrev.
Men vad har du för, är det en känsla du hade det, eller har du några fakta?
Jag har absolut inga belägg för det här.
Okay. Nej, men jag vill bara kolla ifall det var.
Nej, men det kändes ändå som att det var en balans i universum.
Tänk typ Alexander Perleros.
Precis, om du jobbar tillräckligt hårt så kommer du punktera den här ballongen.
Just det,
så
jag håller bara käften.
Men Jensi verkar då kombinera båda de här nackdelarna och lagt till en tredje som ingen bad om.
Och vad är den
tredje? Att man ser äldre ut. Det är imponerande.
Det är bara att de är så bra på att sminka sig.
Men det, ja, precis. Det kräver en viss talang att göra nedgången så grundligt. Mm. Många ur vår eller min generation har ju verkligen ansträngt sig genom att liksom, peta i sig alldeles för mycket alkohol och droger. Och då uppnår man relativt snabbt samma resultat. Man ser äldre ut och blir mer puckad. De har liksom skippat det roliga här. Det där Agnes Wold-rådet om att barn inte borde använda avancerade skönhetsprodukter borde kanske justeras lite.
Men vadå, det är väl också, det stämmer också när hon har sagt att de har använt retinol för tidigt och försabbat sin hud.
Jo, men om vi tar det här på allvar, tänk om det inte var för tidigt. Det kanske var för tidigt för en 9-årig Agnes Wold. Eller för tidigt för en 9-årig...
Men du menar att den generationen hade sett ännu värre ut? Ja, om precis. Om de inte hade haft på med retinol från de var 12,5.
Men det är väl det här blåa ljuset från skärmen, tyvärr. Ja, det är väl det man åldras av.
Ja, jag tror det. Först gjorde vill liksom de skärmberoende.
Jag tror inte jag håller med. Jag tycker inte de ser gamla ut. Alltså Jens,
men de är fortfarande barn. De kommer se gamla ut.
Jag tycker bara att vi
det är alltså inte att de vid 15 års ålder ser ut som ett jävla russin. Utan liksom,
men de kommer göra det vid 25.
Då. Men vi gjorde de skärmberoende. Inte för att vi är så mycket bättre. Men det tog ett tag. Vi fick till det. Och sen införde vi AI för att utföra arbete vi tidigare gjorde själva. Och nu kan vi inte sluta. Förra veckan bad jag en AI att sätta upp en webbutik. Och det gjorde den i min webbläsare medan jag satt och drack kaffe. Men jag kände samtidigt att liksom, eventuell kvarvarande IQ i mig liksom bara drogs ur mig.
Mm. Ja. Det går så himla fort. Det där känner jag också. Ja, jag skriver så många av mina mejl. Och det är fan inte bra för min hjärnkapacitet.
Nej, men det är så här, om något problem dyker upp med den här webbutiken nu. Ja. Absolut ingen aning, förutom att fråga samma förbannade jävla AI om hur man löser problemet. Mm. Jag kan ingenting, jag förstår ingenting. Millennials är ju bara som en bisats, alltså den typ sista generationen som typ förstår hur internet funkar. Jag kan fortfarande liksom göra en HTML-sida med rubrik, brödtext och länk.
Det kan absolut inte jag.
Nej, men de flesta kan, kanske inte de flesta, men många kan det i alla fall. Men,
det är som var bloggare. Som barn.
Exakt, vi som hade bloggspot.
Var du bloggare som barn, Moa?
Ja, självklart. Satt med min HTML-kod.
Vad heter din blogg då?
Det kommer jag inte berätta. Den får aldrig.
Mörka lösas. Moa.
Vad brukade du blogga om ungefär?
Mitt liv och min vardag.
Mm. Som mörk okay. Moa. Och vi vet hur det ser ut. Du var inte här förra veckan, Moa. Men då gnällde jag om att jag liksom just hade blivit överröst av konspirationsteoretiker som på blodigt allvar inte trodde att det var Jim Carrey på Franska filmgalan.
Du tvivlar också, va?
Och nu är de på plats i studion. Mm.
Med hänvisning till en AI-bild på TikTok.
Det är bara så kul att hänga med på en konspirationsteori. Det är det enda roliga man har i sitt liv.
Ja. Vi byggde i alla fall ett samhälle. Komplext och överväldigande. Va? Och nu behöver vi inte ens tänka. Allt finns i telefonen. Någon kan tänka åt det. Man behöver inte komma ihåg något. Man behöver inte räkna ut något. Man behöver inte ens veta var man ska gå. För hjärnan har liksom optimerat bort det här.
Fatta sen om 20 år. När vi helt marinerade AI. Och så plötsligt så råkade det stängas av.
Jag blev inspirerad att lansera en ny konspirationsteori om det här nu. Som Millenniumbuggen. Mm. Fast med AI.
Ja, det känns mer trovärdigt.
Vadå alltså, att det kommer att 20...
Att allt kraschar.
Just det har varit.
Alltså man glömmer ju kanske inte riktigt hur det är att cykla. Men om man inte har cyklat på 15 år så är man ju inte en säker cyklist ändå, känner jag.
Nej.
Det ska bli intressant att se hur vi försöker logga in i vår dator. Så, medan liksom det rinner en salivsträng i munnen. Det står där med tom, dum blick. Medan någon fucking AI typ har tagit över alla ens besparingar och skickat dem till Ryssland. Det är så skönt ändå, va? Slutligen då, att ett samhälle äntligen levererar sämre människor än de som fanns innan.
Fan vad skönt att vi precis klarade oss.
Det är en sån underbar dystopi.
Mm.
Det är på, alltså en konspirationsteori, alltså, men det är en ljuvlig dystopi. Att vi kommer inte gå under med liksom sprängkraft. Vi kommer gå under genom att vi liksom långsamt konverteras till apor igen. Jag skulle vilja säga att vi är den sista generationen som åldras med värdighet, men jag ser inga bevis på att vi gör det.
Hallå.
Moa, du har knappt börjat åldras än.
Tack.
Det mest spännande som sker inom svensk film just nu, det är inte själva filmen själv, utan anklagelser om en stulen originalidé. Har ni hängt med på den?
Nej, inte alls berättat.
Det är den svenska dokumentärfilmaren Benjamin Berhane med rötter i Eritrea som ville göra sin första fiktionsfilm om då en flicka från Eritrea som tvingas fly och med tiden blir en av de största flyktingsmugglarna i Libyen. Och hon har även kopplingar till den italienska maffian. Och den här flyktingsmugglaren, liksom filmen, kallades då för Madame Luna. Okej, så hittills inga konstigheter. Han går till ett produktionsbolag och tillsammans så söker de stöd för filmen. Och så börjar de utveckla produktion. Och det är inte heller konstigt, så här händer det ofta. Och sen så tar de in då efter ett tag av samarbete stjärnregissören Daniel Espinosa som någon form av mentor. Men en ganska lång tid in i projektet så bryts samarbetet och Benjamin Berhane får veta att projektet läggs på is. Och så klipp till då att hans film trots det blir av med hans titel men utan honom. Och istället så är det då Daniel Espinosa som är regissör.
Men får man göra så?
Men så det här är då alltså hans version av händelseförloppet.
Mm.
Och han stämmer då det här produktionsbolaget. Och det sker 2024 i en kalifornisk domstol. För den här filmen har ju liksom, den kom 2024 och har lanserat i alla länder utom Sverige då.
Mm.
För att här är ju fortfarande konflikt. Och i mars samma år så gjorde produktionsbolaget en kontrastämning mot Benjamin Berhane själv.
Ja, okej.
Men så den...
Fråga, finns det inga avtal som reglerar det här?
Jättebra fråga, jag vet inte.
Det finns ju, jag vet inte alls hur det ser ut här, men det finns ju många typer av avtal där olika parter skaffar sig rätt, inte bara liksom till en bok eller en film, utan också universumet, va? Vilket gör att man har liksom, kan jobba vidare på det oavsett upphovspersonens medverkan eller inte.
Okej, men tillbaka till den här filmhaverit, får man kanske kalla det, och alla stämningar. För den 3 februari i år går det här produktionsbolaget i konkurs. Alltså de som då
har producerat filmen.
Precis. Och nu har då en polisanmälan upprätts som gäller grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. Och som bevis då åberopar Berhane bland annat 2 påstått förfalskade brev till Svenska Filminstitutet.
Som man menar att produktionsbolaget har skickat. Okay.
Och de, för de har alltså fått, filmen har fått 16 990 30 000 kronor i statligt stöd från Svenska Filminstitutet.
Okay.
Som alltså fått jättemycket filmstöd för en film som inte har visats i Sverige. Och nu så pågår en förundersökning.
Men gud vad intressant.
Det är väldigt intressant att polisen har hoppat in. Mm. Alltså, den här typen av mål brukar ju inte vara föremål för polisiär utredning. Utan det brukar vara de som har mest pengar som orkar driva det längst. Man får göra som Bob Dylan, va? Bara stjäla från folk som inte hade råd att stämma honom.
Gjorde han det?
Ja, hela
tiden.
Håkan Hellström,
känd artist,
befinner sig på nordisk turné, va?
Ah?
Jag har följt honom genom hela karriären.
Har du?
Ja, jag skickade bilder till er i vår gemensamma gruppchat här från min första spelning jag gick själv på.
Jag tänker att vi lägger upp dem även för de som är nyfikna att se på vår Instagram.
Det kan vi göra. Man kan ha hela spelningen, Håkan Hellströms första Stockholmsspelning på Nalen, 14 november år 2000, samma dag som jag fyllde 16 år.
Hur hade du hittat honom då? Hade du lyssnat på honom länge?
Han hade ju släppt Känn ingen sorg för mig i Göteborg som singel med B-sidan.
Och då blev han ju jättekänd.
Ja,
hela Sverige kände till honom då.
Jo, precis. Men redan då var det ju, och då var ju alltså fördelningen helt annorlunda. Då var det 85% som hatade låten och 15% som älskade den mer än livet självt.
Skämtar? Minns du det här?
Nej, jag var 5.
Du var 5?
Men jag har hört det berättas.
Mm.
Vad du har hört det här? Att det var så många som hatade låten?
Men så är det alltid i början.
Va? Ja. För jag minns när låten kom. Och jag minns hur liksom alla vuxna var bara så, åh, han är så, alla vuxna kvinnor. Han är så söt. Åh, vilken kille. Så alltså, kom ihåg videon.
Mm. Ja. Ja, men den allmänna stämningen var att det här var fruktansvärt.
Mm.
Och superälskad i musikkretsar samtidigt.
Då missar jag bara med musikkretsar som 7-åring.
Per Bjurman, då känd musikkritiker, gick upp på scenen, kysste honom. Under avslutande bit 2-17 år gick jag och alla indiepannorna upp på scenen. Jag står där med något konstigt kletsmet i håret, röd tröja och rutiga byxor och ser lite förvirrad ut. Jag väger några kilo mindre än jag gör idag också. Och jag älskade Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Jag gjorde verkligen det. Hela liksom det som blev jag finns i den där singeln. På omslaget...
Jag tycker bara det är konstigt med den låten, varför han är kär i en kärring. Alltså Lena.
Du pratar om en annan låt nu.
Ja, det kom igen Lena.
Ja, då hade vinden vänt.
Då älskade alla honom.
Ja, precis. Det var 2 år senare.
Ja, men för jag bara menar att ingen som inte är född minst 40-tal heter Lena.
Nej.
Alltså så han är väldigt...
Det är ju en referens till Come on Eileen av Dexys Midnight Runners.
Och den svenska varianten av Eileen är Lena.
I vart fall, det här var det du nämner ju 2 år senare då. På omslaget till Känn ingen sorg för mig i Göteborg så ser man en skiva av Detroit-teknoproducenten Moody Man, som du kanske känner till, Lena.
Ja, jag dansade till honom.
Den var tydligen utplacerad av basisten i Silver Bullet. Och som trogna lyssnare av den här podden vet så citerar jag ju alltid Moody Man i den här podden. Varje gång Nanna säger att vi har för få lyssnare så citerar jag hans citat om att I don't make music for the masses, I make music for the small minority that listens.
Det är vårt livsmotto.
Precis. Och det är alltså egentligen då Håkan Hellströms förtjänst. Jag har alltid uppskattat att det är som att läsa en riktigt bra musiktidning att lyssna på honom. Det finns alltid referenser någonstans. Som Come on Eileen till exempel där. Och de första 10 åren var han ju bara bäst. Han var Bob Dylan, han var Nina Simone, Kendrick Lamar, George Ben och Fela Kuti, en och samma person. Han var helt vansinnig, han bara bubblade av kreativitet. Och det måste ha varit något slags bugg i systemet att just han fick bli Sveriges största artist.
Varför?
För att han var så bra.
För att han var så bra, för att han hade så god smak, för att han gjorde så mycket konstiga saker. Mm. Alltså han gjorde ju han är motsatsen till Miss Li.
Han skulle inte starta ett vinmärke, typ.
Nej, exakt. Nu kanske han skulle det. Han känns nära att vara ett vinmärke nu. Men sätt på liksom så här, jag har varit i alla städer eller kär i en ängel och jag tänker inte röra mig i en vecka.
Varför för du tycker det är så bra?
Ja, en kompis sa till mig att det är kul att Sveriges högvattenmärke är Håkan Hellström och att Sveriges lågvattenmärke är alla artister som försöker låta som Håkan Hellström, inklusive Håkan Hellström själv. Mm. Jag vet inte, har ni lyssnat på nya skivan?
Nej, det kan jag inte påstå.
Svensk rost. Jag gillade den. Han försökte göra något slags så här solindränkt slager som den lät på 70-talet. Och jag tyckte mycket om den. Och jag tycker att det bara är jag fortfarande som kan avkoda honom trots att han är Sveriges största artist. Vilket är en väldigt fånig hållning, måste jag säga. Mm. Flera av mina kompisar har sett spelningarna. Jag har inte gjort det eftersom det...
Han har ju då turné nu.
Ja, precis. Och jag har inte gått för... Dels gillar jag inte folk, så det är inte så intressant med en turné. Eller liksom en spelning. Men jag har då läst både recensioner och rapporter. Och tydligen verkar råda något slags ställningskrig. Mm-hmm. Mellan gamla och nya Håkan-fans.
Okej.
Okay. Jag vet inte om vi har någon bra referens till... Någonting annat. Ja, någon som gillar tidiga Stig Larsson kontra gamla Stig Larsson. Det funkar inte.
Men var det Bob Dylan? När han började med sin elgitarr?
Ja, men
var det inte en schism då?
Ja, kanske. Förutom att Bob Dylan blev ju typ mer radikal.
Men det här tycker du att Håkan Hellström har blivit mindre radikal?
Ja, det får man väl ändå säga. Det är inte nödvändigtvis dåligt. Man kan ju inte, man har ju många andra ärenden va, än att vara radikal i livet också. Kanske inte så
särskilt
många.
När man åldrar.
Ja, precis vad det är. Det är klädsamt att spara det radikala till de unga.
Ja, men de som föredrar den här... Otto Knows-remixen av Din tid kommer verkar liksom stå i någon boxningsarena mot alla som bara dyrkar Känningen sorg för mig i Göteborg.
Så de gamla gillar Känningen sorg?
Ja.
Och de unga fans gillar de nya plattorna?
Och då får ni gissa vilken skala jag hör till.
Du hör till den gamla...
Jag borde göra det, men jag skulle men precis. Det känns så himla förnedrande att gå på konsert och längta efter gamla goingar.
Mm. Det är så typiskt dig att du alltid resonerar med hjärnan när du kommer till tyck och smak. Att du aldrig kan gå på hjärta. Vad säger hjärta till Stoffer?
Världens sämsta sexpartner av den här anledningen.
Det är så himla svårt att säga någonting.
Nej, men om jag teoretiskt hade köpt biljett, då skulle jag naturligtvis vilja att han spelade Svensk rost från början till slut. Mm. Inte för att den är bäst, utan för att den är nyast. Och alla vet att nyast fortfarande är bäst, åtminstone tills motsatsen har bevisats.
Men vad säger det om Sverige? Att han är typ vår... Han är väl artist med stort A, typ?
Ja, det var han och Kent möjligen då.
Ja, men han är väl fortfarande verksam. Vad säger det om oss som land, att vi inte kan få nog av den här?
Jag tror att skälet till att han fortfarande är så stor är att han är relativt mån om att vårda sitt varumärke och gör till exempel än så länge inte viner.
Och vad är hans varumärke? Är det liksom en bred indie?
Ja, och folk älskar nostalgi. Och det är därför jag tycker att det känns förnedrande, även om liksom Kär i en ängel är en otrolig låt.
Men han är väl också
och längta efter att få höra den igen.
Men är inte också litterär på samma sätt som typ Cornelis Vreeswijk? Att man kan höra hans låtar och känna att man typ befinner sig i en roman eller en film.
Alltså det som hände med Håkan, det jag tror som faktiskt lade grunden för att han kunde bli så stor, var att han gjorde sina två första album, Känner ingen sorg för mig i Göteborg och vad fan.
Det är så jag säger det.
Det är så jag säger det, precis. Det var ju typ samma. Sen skapade han det här universumet från skiva nummer 3, Ett kolikbarns bekännelse med Lena. Han hade de här liksom pundarna i Göteborg, alltså han skapade typ så här litterära karaktärer som inte nödvändigtvis var honom själv.
Men det låter som Cornelis Vreeswijk, ja. Typ polaren Per.
Och sen dess han bara
Katarin Rosenblad.
Sen dess han bara kunnat åter...
Eller Bellman.
Ja, men han har bara kunnat återvända till den här världen och angriper den från lite olika håll, vilket också skapar igenkänning, för att det är liksom saker som återkommer hela tiden. Det är de där gatorna i Göteborg och någon som torskade jobbet på Pols bagerier och fan hans moster och jada jada och... Jag tror att folk gillar det där.
Ja. Det skapar ju också en kultur av att många då, precis som du Kristoffer, upplever att de känner honom bäst.
Ja.
För att de känner igen de återkommande karaktärerna.
Ja, men jag tycker också, alltså det jag säger med lite ironi eller sarkasm, men det är ju väldigt fint att oavsett kultur, att man känner så här, det är bara jag som förstår dig i hela världen. Det är ju ändå liksom, det är ju inte dåligt. Men då, jag noterar till slut... Nu kommer jag till själva poängen. Nej, men att jag bara känner mig direkt... Att jag känner att det är dags att göra slut med liksom 00-talets svenska indiescen, 00-talet, Göteborgsscen. Den betydde massor för mig en gång i tiden. Jag vill bara, jag vill bara ställa mig i opposition till den. Jag måste finnas något roligare än saker som redan har hänt. Alltså, det måste finnas någon...
Sluta mobba Generation Z då. Ja, men ska ni... du säga att de också kan...
Jag vill bara att det ska komma någon utan legacy som inte alls är influerad av tidningen Pop. Eller liksom så här 90-talets och 00-talets smakbildning och bara gör någonting liksom supernytt som känns jättefräscht, som gillar så här typ Opet med något annat råtöntigt. Linkin Park känns liksom som en referens jag bara skulle vilja ha riktigt kvalitativ konst till igenom, så jag får beställa mig bara ensam i min källare som vanligt då och lyssna på Gabber tills öronen blöder eller någonting istället.
Allt det bästa har inte hänt än.
Fuck you.
Moa Kristoffer, tack snälla för idag.
Tack Nanna.
Tack Nanna.
Vår producent heter Mattias Wallén. Vår tekniker, hon heter Astrid Rankekrona. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. You may actually hoppa
en produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.